Fasthet, Guds trofasthet, och det jag tänkte säga handlar en hel del om det också faktiskt. En sak som jag har lagt märke till det är det att gamla läsarsånger och salmer och dagens nyskrivna sånger tycker jag har samma textinnehåll. Man har Guds längtan, man har Guds lovet, det finns, men det uttrycks på lite olika sätt med ord. Men textinnehållet är samma väldigt mycket, och det tycker jag är väldigt bra. Men förstås, musikaliska inramningen är olika, melodierna är olika, och man framförde det med dragspel och fiol, och nu är det på annat sätt och så vidare och så vidare. Så det är ju självklart olika. Och det här kan vara lite si och så ibland, det vet vi. Men textinnehållet tycker jag känner igen i de gamla texterna och de nya texterna. I alla fall för min del. Här i den här sången så beskrivs det ju mycket en livsvandring tillsammans med Herren. Han är osynlig, men han tröstar, han leder, han finns med hela vägen. Och en gång så ska jag få ropa när jag ser honom: O Herre, du min frälsare, min Gud. Den här sången, vet ni, den skrevs för jättemånga år sedan av en man som heter Carl Olof Rosenius 1847. Så det är många år sedan. Men jag tror, och jag i alla fall för min personliga del, jag känner igen mig fortfarande än i den här texten. Det gäller de här orden, det kan jag absolut stämma in i och känna igen mig. Jag tror att det är så för många. Men jag tänker på herdesalmen i det här, psalm 23, skriven av David i Gamla testamentet. Och jag ska försöka säga någonting om det, den salmen. Så det blir en salm igen. Det blir bra. Och många har sagt mycket och tänkt mycket, och många har läst den här salmen och kan den och lever i den. Och det har blivit så för mig också. Den börjar så här då: Herren är min herde, mig skall inget fattas. Tänk på de orden, inget ska fattas mig. Och jag tror när man kan liksom vila i det, inget ska fattas mig, hur än omständigheterna är, så ska ingenting mig fattas. Och när vi gör det så tror jag vi kan instämma i, då har vi funnit en skatt som är obeskrivlig, som är evig, som vi kan få vara i. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig. Och då skulle jag vilja säga så här: om jag tillåter honom att föra mig till gröna ängar. Jag tror det finns ett villkor här för att det ska bli uppfyllt. Han låter mig vila på gröna ängar. Om jag låter mig föras av honom till gröna ängar och vatten där jag kan finna ro, Så sker det att han släcker törsten. Jag får dricka av livets vatten och får vila på gröna ängar. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det betyder, tror jag, att om vi följer honom så kommer vi rätt i livet. Vi kommer inte gå fel. Därför han säger det, för sitt namns skull. Alltså han garanterar, Jesus själv, han garanterar. Om du, Stefan, eller vem du än är, följer mig, så kommer du rätt i livet. Och det vet vi, det gör vi inte alltid alla dagar. Vi kommer inte alltid rätt i livet. Men då tänker jag på det här, det finns GPS, ni vet. Man kan knappa in och så ska man åka dit och dit. Härifrån till Örebro eller något sånt där. Och så åker man och kommer. Man kommer fel i livet, men då har man den i GPSen, så är man långt bort igenom någonstans i skogarna. Sväng vänster, säger man, och så är man inne på en skogsväg. Va? Så kan det vara i livet ibland. Då kan man knappa in Örebro igen. Och vad är det här då? Jo, det är Guds nåd. Han tar mig till rätta vägar. Det är Guds nåd bara. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, och ibland säger man dödsskuggans land eller ravin, det finns ju flera översättningar, ni vet. Frukta inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Även om livet är på botten så behöver jag inte vara rädd. Även om det är som sämst och jobbigt så vet vi en sak, att ljuset är ju alltid starkare än skuggan, eller hur? Om det finns skugga där så kommer en stark strålkastare eller så försvinner skuggan. Det är inte skuggan, vet ni, som är det riktiga livet, så att säga, det reella livet, utan det är Jesus ljuset som är det verkliga livet. Skuggan är inte där. Så när vi går i dödsskuggans dal och det är skugga över våra liv, vi är på botten, det är inte det som det är det reella, det verkliga, utan det är Jesus. Han är segerfursten, han har dött, han har uppstått. Men vi vet ju också att Jesus har också varit på botten, rejält på botten kan vi säga. Den som har varit av alla på den här jorden som har gått här har varit längst ner. Därför när han hängde på korset så ropar han: min Gud, varför har du övergivit mig? Han var fullständigt övergiven och dessutom så kunde han inte förstå, utan han ropade varför? Hur många gånger har vi inte ropat varför händer det här med mig? Jesus har varit där, på botten längst ner, men han har uppstått och han lever. Halleluja, det är bra. För du är med mig och din käpp och stav, de tröstar mig. Jag tänker, han själv är med. Hans käpp och stav, jag tänker på bönen, jag tänker på ordet. Det kan stå för bön och stav. För en herde så är ju käpp och stav, det är hjälpmedel. Och käppen, den var nog oftast mer som en påk. Han skulle jaga bort vilda djur och slåss för sina får. Det var herdens jobb. Herden var inget enkelt att ha det jobbet. Det var inget enkelt jobb, så att säga. Det var ett tufft jobb. Och staven, den pekade ut riktning för fåren. Och den hindrade ibland, fällde ut så här, hindrade fåren att gå däråt. Och ibland så kanske herden fiskade upp med staven och något litet får som har ramlat ner någonstans. Och förstås, Och i Mellanöstern så var det också så att herden gick inte bakom fåren. Han gick framför fåren, fårskocken, och ledde fåren. Här kan vi tänka lite grann. Jesus är förstås herden. Men ibland i församlingar så tänker vi en herde si eller så. Men om vi läser den här texten och sätter in det i hur en herde fungerade på den tiden, på Davids tid, så kanske vi får vidgade tankebanor. I alla fall har det blivit så för mig. Herdar, det är inte bara förstås pastorn, utan det är ju många som har herdedrag och är herdar i en församling. Givetvis är det så. Och här ser vi lite grann en skillnad i psalmen. Först är det Herren, han, och nu kommer det du är. Står det nu. Det växlar om lite grann. Du är med mig. Men det är förstås herden. Och du, det är Jesus förstås i den här salmen. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Det kan ju vara så här ibland att skeenden i samhället eller i livet på en arbetsplats eller inom släkten eller vad det än kan vara. Det kan vara ovänner, det kan vara fiender. Alltså, vi kan lägga in olika nyanser på det här ordet. Men som vill oss illa, då säger Jesus så här att ja, men jag dukar upp för dig ett bord i dina ovänners, fienders närvaro. Jag gör det. Jag, Jesus, dukar upp för dig. Alltså för mig blir det här som att Jesus klippan, den eviga klippan som inte förändras någon gång, han är evig, där får jag fly till. Där får jag gömma mig. Och Jesus säger, kom nu. Jag har livets bröd. Och jag är livets bröd till och med, säger han. Ät av mig. Ta det jag ger till dig. I mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och du låter min bägare flöda över. Och i Mellanöstern så var det så här att när det kom en gäst eller så, så tvättar man fötterna på honom eller henne. Och man smorde också håret med olja. Det var sån här, man visade gästfrihet och omtanke om den här gästen. Försåg honom med dryck. Det var ju säkert varmt och så här, man behövde få vatten i sig. Och oljan är ju ofta symbol för den helige ande. Du smörjer mitt huvud med olja och du låter min bägare flöda över. Alltså jag tror, jag tänker så här, att när vi tillåter den helige ande som bor i oss att mer och mer ta plats i oss. När vi tillåter det, för jag tror vi kan göra det. Vi har ett val att tillåta att den helige ande ta plats i oss mer och mer. Då blir vi mer och mer kanaler för Guds nåd, Guds kärlek, Guds överflödande, rika, goda frid till andra människor. Och det här är förstås är ju så att om vi sover, om vi vaknar, vad vi än gör, så är det anden i oss som flödar genom oss. Det är ingenting som vi kan tillverka, som vi kan göra. Tror jag, Andreas pratade om förra söndagen om ett träd som står där. Av trädet kommer det frukt. Det är andens frukt, det är inte jag. Den är andens frukt, men jag kan tillåta och släppa in andens liv i mitt liv mer och mer. Det är mitt ansvar, så tänker jag. Och jag tänker också på, som det står i andra Korinthierbrevet 4, Paulus skriver så här: den skatt vi har, den har vi i lerkärl. Och ni vet, de hade lerkärl där man gömde skatter i och så här, va? Pengar och så vidare. Och de här kunde vara lite krackelerade, de här lerkärlen, och lite spruckna och så. Men de kan tänka sig att när de är spruckna och krackelerade, då lyser skatten igenom. Då lyser Jesus genom oss. När vi är spruckna människor, då lyser kanske Jesus ännu mer genom oss. Godhet och nåd ska alltid följa mig och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Och här har jag tagit fäste på Guds godhet, Guds nåd. Ingenting jag kan göra, ingenting jag kan säga. Jag kan inte lägga till någonting, jag kan inte dra ifrån någonting. Det är bara Guds nåd som vi får leva i. Den nåden, den följer oss, vet ni. Precis som solen lyser hela tiden, fast vi ser den inte riktigt hela tiden. Men den finns, Guds värmande, goda nåd, sol, lyser in och över våra liv. Vi märker det inte, för ibland är det mulet och grått. Och en gång så får vi vara hos vår frälsare som vi sjöng här. Frälst och salig ska jag ropa när jag ser dig, o min Herre och min Gud. Det är Guds nåd. En gång får jag vara där hos Herren för alltid. Vi kan sätta oss in i den här 23:e salmen och leva med den och göra sig förtrogen med dig. Då lever den och så får den ge mat för vår själ och liv och kraft för oss. Vi ber. Jag tackar Jesus att du är vår själs herde. Du är vår tröstare. Du är vår guide i livet. Du för oss tillsammans med dig. Tack att vi får följa dig, Herre. Och tack att det är nåd. Allting är nåd. Tack du gode, helige, varma ande. Att vi får släppa in dig i vårt liv. Du har så väldigt mycket gott att ge oss. Och du är vår kraft och vår styrka på olika sätt. Herre Jesus, så kommer vi nu med vår förbön till dig. Herre Jesus, ja Kristus, be för dem som i vår församling här, som vi tänker på, som har det svårt och som brottas med olika slag av kanske psykisk åkomma, mår dåligt i det mentala, känner sig nere eller på olika sätt mår dåligt. Herre, du vet vem vi tänker på. Och så ber vi för dem som är sjuka, som behöver din hälsa och i ditt namn så tillsäger vi dem hälsa och friskhet. Hälsa kom in i deras liv, de människor som vi just nu tänker på. Herre, så ber vi om väckelse för vårt land, för vår stad, för vår riksdag och regering. Du vet, Herre, vad som behövs av omvändelse i dessa dagar, i dessa tider. Kom du, Herre, och fräls. Så ber vi för Ukraina, Herre. Jesus Kristus ber om att ukrainska folket ska ha sin rättmätiga landyta. De ska få det i Jesu namn. Låt det ske. Herre Jesus, låt det ske. Och så ber vi för dem som har drabbats i Turkiet och Syrien av denna fruktansvärda jordbävning. Herre Jesus Kristus, var med människor. Tack att du gör under som vi har fått höra om där på olika sätt. Människor har blivit räddade efter många dygn och de har fått uppleva dig. Jesus, vi ber för alla goda organisationer som finns där och vill hjälpa till. Jesus, Jesus, kom och förbarma dig, Herre. Och så ser du oss som sitter här idag. Du möter varenda en. Du möter varenda en. Du är inte långt borta. Frälsningens dag är idag. Tack, det som om det är fruset, så du gode, varma, heliga ande. Du tinar upp det som är fruset. Om det är så gör du det. Herre Jesus Kristus, kom din goda, varma, heliga ande. Fräls oss du, Herre, för det behöver vi verkligen. Tack att vi av nåd får vara dina, Herre. Det är ingenting annat som betyder någonting egentligen mer än det. I Jesu namn. Amen.